Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Here we go. Välkomna till MMA-podden. Söndagen den 10 mars. Klockan är 11:30 och jag har för en stund sedan sett klart UFC 299. Jag har även lyssnat på presskonferens, lite intervjuer. Det har blivit dags att summera det som är alltså det som var, får vi säga, ett sjukt huvudkort. 5 otroliga matcher. Och det finns en hel del att diskutera. Innan vi börjar så vill jag bara tacka grabbarna på Latitude som stöttar MMA-podden på resan. Och det är på många sätt, men det är ju jävligt bra drickor. Så att jag tycker definitivt att ni ska spana in Latitude 65 och kolla vad de har att erbjuda, för det är bra grejer. Men vi börjar direkt. O'Malley versus Vera. Det här var omgång 2. Första gången de möttes var för 4 år sedan. Första ronden vinner Marlon Chito Vera via low kicks. Perennial nerve skadar eller liksom förlamar foten på Sean O'Malley. Han faller ner och Marlon Vera kliver in och TKO:ar O'Malley. Boom. O'Malley hade då inga förluster på sitt record. Och fram till den här matchen så var Marlon Vera, eller fortfarande är, den enda som har en vinst över Sean O'Malley. 5 ronder. Alla ronder. Om jag minns domarkortet rätt här nu, gick till Sean O'Malley. Jag tror till och med att en domare hade gett honom en 10-8 någonstans. Jag tror att det var 50-45-45 och någonstans tror jag det var. Eller, okay. Sak samma, han vann i alla fall. Han vann. Ingen liksom snack om saken. Det vill ge Marlon Vera direkt. Alltså det är sjukt. Alltså, det, ja, killen är har aldrig blivit avslutad, vilket är galet. Jag menar, 23 vinster, 9 förluster nu, men på de 9 förlusterna är ingen som har lyckats avsluta honom. Men det kändes som att Sean O'Malley var nära. Det där knät som satt var bara helt galet. Det var smällen, boom! Det lät så rejält när det knät satt, vilket var, det var nästan obehagligt att lyssna på. Det var nästan lite obehagligt. Sean O'Malley on point. Alltså vad kan man säga? Den här killen utvecklas fortfarande. Han blir bättre och bättre. Han blir bättre och bättre. Vi ser honom här i, det här är väl, jag ska se, första gången han har gått en så här lång match, va? Ja. Yes, precis. Han har 5 domslutsvinster, så att han har varit i tredje ronden x antal gånger. Men det här är första gången som han liksom gick en komplett, det första gången han helt enkelt var i 4:e och 5:e ronden. Inga som helst tecken på trötthet. Noll. Farligt i 5:e ronden. Börjar vrida upp tempot. Såg typ lite farligt ut. Jag tänkte, holy shit, tänk om Vera vinner här. Tänk om han gör en Leon Edwards. Nu lyckades han ju inte. Sean prickade med sitt också. Men alltså från början, Sean gjorde det här otroligt bra. Alltså verkligen otroligt bra. Låg på distans, jättefint fotarbete. Liksom, det kom egentligen typ nästan aldrig någonting speciellt ifrån Marlon Vera. Sen vet vi att Marlon Vera har en tendens att ladda ner info första ronden, liksom torska den ganska medvetet. för att till slut vrida upp tempot och liksom, ja, hitta det där avslutet till slut. Men i den här matchen, även fast det blev en anstormning där på slutet, det var inte jättemycket som han hade att komma med. Och vad gäller hans haka, så är jag oroad också att det kommer komma en dag då han till slut börjar de här knockouterna att dyka upp liksom ganska snabbt. Det är ju ett vapen i sig att sitta på den typen av haka som han gör, men allas powerbar tar till slut eller krymper. Men jag är imponerad för Sean O'Malley. Jag tycker det var en otrolig prestation av honom. Lite förvånad över att kanske Marlon Vera inte skickade speciellt mycket low kicks. Borde kanske ha skickat något i alla fall. Jag tror han skickade någon. Inte jättemånga. Men den stora frågan blir nu den här. Vem kommer kunna stoppa Sean O'Malley? Han vill upp och möta Topuria. Där tror jag att han blir släckt. Jag har jättesvårt att se Topuria torska mot någon som O'Malley. Jag ser inte det hända riktigt. Jag ser inte det hända. Jag ser nog hellre, alltså så här, pengamässigt, jag kan förstå om UFC skulle vilja sätta ihop den matchen. Alltså Sean O'Malley mot Topuria i Spanien, det är en ganska stor grej. Alltså det kan bli en ganska stor grej. Men en Topuria mot Conor hade varit större. Jag tror inte att det kommer hända. Men jag ser hellre Sean O'Malley mot Merab Dvalishvili. Jag ser mycket hellre det. Jag ser mycket hellre det. Matchen Ilja Topuria, eller Sean ska vi säga, versus Ilja, en match som på ett sätt gynnar Sean mycket mer än vad den gynnar kanske Ilja. Ilja har egentligen ingenting att vinna på att gambla sitt bälte mot Sean. Men jag kan se det ur ett marknadsföringsperspektiv som en bra grej liksom. Sean O'Malley är ett stort namn, båda är stående, gillar att stå, båda är strikers. Även fast Ilja är ju bisarrt bra på marken. Det är bara att han har inte riktigt visat det i UFC, men han är sjukt bra på marken. Jag vet det från Cage Warriors liksom, bam. Och det var så jag hade snacket om honom, var att han var galen på marken. Det var liksom det, så surret gick liksom tillbaka i tiden innan han skulle debutera i Cage Warriors. Den här killen är helt sinnessjuk när det kommer till marken. På vägen har hans händer bara blivit bättre, bättre, bättre och bättre. Men som, om vi ser det ur så här marknadsföringsperspektiv, jag kan se logiken i att göra den matchningen. Jag kan se det stort på ett sätt. Men jag tror bara att det är mer positivt för Sean än, jag vet inte. Jag vill se Sean mot Merab. That's it. Vi måste få se Sean mot Merab, för att Merab är den som är det största hotet just nu mot Sean. Och den mest komplicerade matchen som Sean kan få just nu är Merab. Och jag tror att om Sean vill bli så här helt erkänd av tvivlarna, då skulle jag säga att han behöver ta Merab-matchen. Jag tror det. Jag tror att folk upplever hans vilja att möta Topuria som typ en flykt, att nästan fly. Alltså inte för att det är det, för att Topuria är en sjukt tuff match. Alltså, det är en tuffare match. Alltså det är en tuffare match, om vi ska vara helt ärliga. Men Sean behöver stanna i den här viktklassen och vinna mot Merab, tror jag. Jag tror också att UFC, jag fattar när de gjorde det här med Conor, så här, champ vann en match, champ status och hela den biten. Men jag tror att det måste finnas någon form av liksom, det Mycket regler har byts på grund av Conor, vilket är förståeligt. Men jag tror att man måste sätta upp någon form av regel. Att det kan liksom inte bara vara typ vinna en match eller vinna två och så gå upp och fighta som ett till bälte. Jag tror att ska man nå den här champ-statusen så man behöver upp något mer, tror jag. Sen finns det vissa viktklasser där det bara kanske är så jävla glest att liksom en sån match är mer intressant. Men Volkanovski gick väldigt många matcher innan han valde att kliva upp en viktklass. Så att jag tror att vi behöver nog vänta med de grejerna. I och för sig Ilja kallar ju ut också, men jag vet inte fan. Jag vet inte. Jag tror att vissa viktklasser behöver få lite stabilitet. Det behöver bli en champ som är där och en regerande mästare som liksom håller lite i håller allting i schakt. Så att jag tror nog att vi behöver stoppa det här lite med att gå upp och köra champ. Jag tror att man behöver göra mer än att vinna en match. Men whatever. Sean, stanna där du är. Gå match mot Merab. Och det tror jag hade varit bästa just nu. Det tror jag definitivt hade varit bästa just nu. Sean gjorde det. För att där blir det verkligen det. Då får han möjligheten att i sådana fall visa upp sig. Att han kan stoppa det som Merab har att liksom erbjuda. Om man säger så. Och skulle han vinna mot Merab, då tror jag att han kan hålla titeln ganska länge. Och då syftar jag inte på typ så här delat kontroversiellt domslut där hälften tycker att men vad fan, Merab gjorde ju det här och liksom hur dömer egentligen domarna? Utan liksom antingen ett enhälligt domslut alternativt typ ett avslut. Alltså avslutar han, då är det ingen snack om saken. Men jag tror att det största hotet för honom just nu, det är Merab. Merab är det största hotet. Sen har vi Sandigen där i mixen också som är ruskigt intressant. Jan vann igen. Topp 5 ser ut så här. Marlon Vera, vilket just nu torskade mot Sean O'Malley. Jan, Piotr Jan 4, Corey Sandigen 3, Aljamain Sterling 2 och så har Merab som etta. Men för mig är det ingen snack om saken att Merab står på tur. Han är den som ska ha den här matchen. Vidare. Co-main event. Dustin Poirier, eller Poirier, eller hur man nu ska säga, mot Benoit Saint-Denis. Shit. Vilken jävla match alltså. Två ronder var den. Två ronder, 2 minuter och 32 sekunder för att vara exakt. Sen avslutades den via KO. Vinnare Dustin. Alltså, börja med Benoit här. Den killen klev in i den här matchen som om det inte var en femrondare. Han sparade inte på krutet när det gällde att möta Dustin. Inte för fem öre. Han klev in hårt, aggressivt. Ställde till det ibland för Dustin också. Och det var en period där jag tänkte, oh jävla, alltså Dustin kommer åka på det i den här matchen. Benoit är verkligen här för att köra över honom. Totalt. Han hoppade på den där giljotinen. Funkade inte. Vi har ringhörnan i rondvilan inför tvåan. Don't go for the giljotin. Det första han gör, går på giljotinen och hamnar i en jättedålig position därefter. Men lyckas vända. Kommer upp på fötter, prickar på boom, får ner honom på marken, går in, jagar avslutet och det var det. Alltså all cred verkligen till Saint-Denis som dels kallar ut Poirier, får matchen. Den stilen han har att fightas med, det är jobbigt. Alltså det är jobbigt. Men Dustin visade veteran i gamet. Och det här är som jag skrev i Aftonbladet också. Vi har sett många liksom prospects som har kommit in, som har besegrat x antal personer, tar sig in i rankingen och sen får hoppa upp som här. Jag tror att det var 12 mot 3. Får hoppa upp många kliv och man märker där helt plötsligt att de faller. De faller. Och ändå vill jag säga att Benoit med lite annorlunda strategi hade mycket väl kunnat stått som segrare mot Dustin. Det är inte som att han kom upp och blev överkörd. Alltså det blev han inte, utan det fanns instanser där han hade jättebra positioner. Men i slutet av dagen, det räcker med att bli prickad med en kombination och you're out. Och det är inte heller som att Dustin liksom såg helt borta ut och helt och mirakulös, utan Dustin är en veteran. Han visade det. Han är veteran i gamet. Han har varit där förr. Han har råkat ut för de här sakerna. Och han har erfarenheten att kunna vända en match. Vilket han i den här instansen gjorde. Men många gånger när de här väldigt stora testen kommer mot de här ändå relativt nya fighters, där kan vi se. Ibland går det hem. Ibland går det hem. Det hade kunnat göra det i den här matchen. Men det var även där som jag skrev. Hjärtat på ett sätt säger Dustin. Hjärnan säger att fan, Benoit kan ta det här. Jag känner väl ganska snabbt lite ibland. Var lutar jag åt rent emotionellt? Och ja, det var ju hos Dustin såklart. Jag är ju ett större fan av Dustin. Benoit har inte varit så länge i den här sporten. Men Dustin har man ju följt sen han var med i den här dokumentären. Jag tror inte Fightville. Hans dröm var att komma in i UFC. Och man visste ju att han skulle komma in i UFC eftersom att han var en UFC-fighter när dokumentären kom ut. Men sjukt bra dokumentär. Om ni inte har sett den, se den. Jag kan verkligen rekommendera den. Se dokumentären. Jag tror den heter Fightville. Den följer Dustin och en annan kille från den här klubben i Louisiana där de tränar med, och jag kommer inte ihåg vad han heter, men han var med i Ultimate Fighter för många, många år sedan, som var deras huvudcoach. Och båda de här killarna drömmer om UFC, slåss på dem lokala galorna liksom. Och se den. Om ni inte har sett den, det är helt klart värt att kolla. Och verkligen bara få en inblick i livet. Och speciellt nu när man har så här 10 år i gamet, eller vad det är som Dustin är. Men jag gör 30 matcher i UFC. Det här var hans 30:e match. Nej, det är imponerande. Jag tycker det är sjukt imponerande. Speciellt när man hör Dustin snacka också. Det här ena dagen, du vet, pension, shit, så här, jag är jävligt bra på det här, men jag vet inte riktigt om det är det här jag vill göra längre. Och jag kan förstå den känslan. Jag kan förstå den känslan. Ibland, det spelar ingen roll hur roliga saker vi gör. Jag tror att vi som människor till slut, man tröttnar. Alltså man tröttnar på saker och ting. Så att jag kan förstå honom. Han har fightat så många år, det enda han har gjort. Men han är skitbra på det. Jag kan verkligen relatera till den känslan. Att så här, veta att man är, det här kan jag, men jag vill så gärna göra någonting annat. Och jag tror att vi alla har varit där. Och jag tror att jag vet inte om det här bara är en så här hittepå-statistik, men jag för mig att man har sagt att det är typ så här 5 år som glädjen för någonting varar, sen börjar det typ avta, och det är då relaterat till typ yrken eller sånt, att du kan komma in på någonting och tycka att det är skit. Sen finns det såklart undantag där man tycker att det är hur roligt som helst hela tiden, men ibland kan det vara bra att bara skifta position och få göra en liten annan grej. Typ som för mig nu, jätteroligt med kommentering och allting, men jättekul också nu att få skriva, bara få göra en annan sak. Man behöver ibland bara få göra någonting annat. Men Dustin är sjukt bra, och han är hela tiden game, och det märks att han verkligen själv steppade upp på något sätt, bytte stil, gick tillbaka till sin gamla som nästan rakat hår. Jag är glad att han inte behöll det liksom jävla getskägget han hade, för det var så jävla fult alltså. Dustin, det är så roligt med den där snubben. Det är en kille, han ser bra ut. Men han har haft en förmåga när han var yngre att bara få sig själv att se så jävla ful ut. För att han, det där, kolla Fightville bara, hans tidiga matcher i UFC. Alltså stilen han har är bara, och nu pratar jag inte om kläder, nu syftar jag verkligen bara om så här, hur han har fixat sitt hår. Jag tycker det är så jävla roligt. Han passar väldigt bra i hår. Killen har en bra hårlinje, varför hålla på och jiddra med det där? Men imponerande, återigen jätteimponerande. Och nu är frågan, vem ska han möta? Vem ska han möta? Rankad 3, Justin Gaethje 2, Oliveira 1. Shit, sjukt alltså. Armat Trukan 4, Michael Chandler 5. Gamrot vann också på underkortet, just det, han är 6. Att det är också en match alltså. Fan, en sjuk match. Nu, alltså, så här, den första ronden hade ju kunnat gått helt tvärtom. Och alltså för att Dos Anjos såg ju ut att vara on point. Alltså när han började pricka honom i det där knät i början. Och det där hade kunnat varit ett första ronds slut. Men snyggt av Gamrot och vända om det där. Alltså helt ärligt, jag vet inte vem Dustin ska möta. Jag vet inte. Han mot Charles Oliveira. Jag vet inte hur det blir med Oliveira Makhachev. Ingen aning. Tarukian tror jag har fått match, va? Tarukian ska väl möta Charles Oliveira, är det inte så? Ska jag kolla här. Tarukian.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På UFC kan jag inte hitta vad han har på G. Men han har säkert någon match på G. Borde ha. Shit, jag vet inte. Det här blir väldigt intressant att se vad Dustin får efter det här. Alternativt typ möta någon så här legendar i gamet. Benoit, ja, han torskade den här. Jag tror han kommer lära sig väldigt mycket av den här förlusten. Nu tog han ett stort kliv upp och... Alltså det blir fel att säga så här att med facit i hand, han borde inte gjort det, för att han gjorde jättebra ifrån sig i den här matchen. Han hade verkligen sina instanser. Och jag tror bara att det egentligen handlar om små strategiska liksom ändringar, och den här matchen hade kunnat sett jätteannorlunda ut. Nu är det en femrondare, och jag tror även om Dustin inte hade fått det här avslutet, Benoit började andas tungt. Så att kliva in och ha den här fighting-stilen, du kan absolut få ut mycket folk, vilket inte ni har gjort, men till slut blir konditionen en faktor. Och börjar man gå de här fem rondarna, vilket jag tror var därför också Dustin tröck på det, att jag vill ha fem ronder, för han vet att den här typen av fighters kan rida ut stormen i två ronder, då vinner jag resterande tre, för att de är för trötta. Nu hittar jag avslutet i rond två, vilket bara var sjukt imponerande. Men ja, grym jävla match. Jättekul att se Dustin tillbaka i segerkolumnen. Så att vi får se vad som händer härnäst. Efterlängtad debut. Michael Venom Page, 36 år gammal, fick bli välkomnad av 31-årige Kevin Holland. Alltså det är en väldigt speciell stil Michael Venom Page har. Och det första jag reagerade på lite i den här matchen, det var, jag har aldrig sett Kevin Holland vara så tyst i en match. Han är känd för att prata. Dana White sa det, I'm a we call him Big Mouth, för att han alltid pratar så mycket. Han sa typ inte ett ord under den här matchen. Och fy fan vad han hade problem med Michael Venom Page. Alltså Page stil är jobbig. Hela stilen går ut på att bara ha händerna längst med i princip fötterna, studsa, showboata, håna lite liksom sin motståndare där inne. Och han prickade Kevin Holland med det ena efter det andra, och Holland nådde aldrig fram. Holland hade såna problem med distansen på Page. Han följde efter honom också, Page en kontringsfighter. Jag tror att det han gjorde där i sista ronden med att bara börja backa själv och ungefär leka lite, jag tror att det är det man behöver göra mot Page. Man kan inte falla in i gamet med att han kontrar och att man vill försöka storma honom, utan du måste försöka vända på det. Du måste bjuda in honom till matchen. Bara stå och vänta och säga, men du får komma till mig. Jag tror att det är det man måste göra på något sätt mot honom. Sen tror jag att Michael Venom Page kommer få knas när han blir matchad mot folk som har bra liksom grappling och allt, hela det paketet, då tror jag att Page får problem. Det tror jag. Men blir han satt mot strikers, många kommer ha problem med honom där inne. Jag tror att många kommer ha problem med honom där inne. Sjukt lång för viktklassen och har en absurd räckvidd, alltså. Absurd räckvidd. Och sakerna han skickar också, det är, ja, imponerande. Det var väldigt kul att se. Det var väldigt roligt att se. Och verkligen hur Kevin Holland, tror jag också, sa någon gång i ringhörnan att liksom han är mycket snabbare än vad jag trodde. Mycket snabbare. De hinner inte reagera. Händer det, bam, bam, in, liksom blitzar in, ut, kommer, sparkar, slag, armbågar. Jättekonstiga vinklar. Och sen börjar de här små hornen komma också. Liksom. Och det blir förnedrande. Och de når inte fram. Eller Kevin nådde inte fram. Hade ingen riktig möjlighet att liksom... Nästan ingen gång stänga distansen. Någon gång fick han upp honom och clinchade mot buren. Men till slut, Page kom alltid loss. Och när det var distans, då lekte han med Kevin Holland. Det var lek. Som sagt, det kanske inte var världens mest underhållande match för fansen där inne. Det fanns sina stunder då det kändes lite lojt, lite sekt. Men shit alltså. Michael Venom Page är en obehaglig person att ha att göra med. Ska ta en titt på weltervikten. Kevin Holland rankad 13, så det betyder att Page kommer ta den platsen. Jag ska prata om Della Maddalena som är rankad 11 också, eller var rankad 11, som besegrade Gilbert Burns som är rankad 4. Men om vi tittar topp 15 då. Rinat, Michael Chiesa, Kevin Holland, Neil Magny, Jack Della och så har vi Vincent Luque. Och Maddalena kommer försvinna därifrån nu. Vincent Luque 10. Så vi fortsätter då. Geoff Neal, Steven Thompson, Sean Brady, Ian Gary, Colby Covington 5. Gilbert Burns, Shavkat Rakhmonov, Belal Mohamed, Kamaru Usman. Och så the champ, Leon Edwards. Alltså en fight som hade varit sjukt intressant. Jag lämnar lite tid ifall det var någon av namnen som ni tror här att jag kommer säga. Men tänk er själva, Michael Venom Page mot Steven Thompson. Hade inte det varit en jävligt kul match? Hade inte det varit en väldigt rolig match? Två stående strikers som gillar att jobba på distans. Hur kul hade inte det varit? Däremot är Steven Thompson rankad 8. Så jag vet inte hur pepp han hade varit på att ta någon som en nykomling som är rankad på 13:e plats. Men om man bara ser på så här typ... Jag vet inte om man ska kalla det legacy fights. Det är fel när det är en snubbe som liksom är etta. Men en ruskigt intressant stil. För de har en liknande stil på sitt sätt. Båda gillar att blitza. Båda gillar att jobba på distans. Det hade varit en jävligt rolig match. Det för mig hade varit en jätteintressant matchning. Jätteintressant matchning. Visst inte, Luque hade varit kul. Neil Magny. Jag vet inte. Snälla, sett liksom honom mot en striker igen. Jag tycker det hade varit kul. Jag tycker det hade varit väldigt kul. Vi får se. Vidare har vi Jack Della Maddalena mot Gilbert Burns. Damn. Alltså, shit, jag tycker det blir lite synd om Gilbert Burns. Jag kan ha helt fel, men min uppfattning om de första två ronderna, det är nog att jag ville ge dem till Gilbert Burns, men jag kan ha fel här. Det är lite oklart i mitt huvud hur de första två ronderna egentligen gick. Men jag av någon anledning så vill jag få det till att Gilbert Burns var en bättre i de två första, men shit alltså. vändningen, det knät som kom. Jag tror det var ett knä som sattes upp där mot Gilbert Burns. Och sen var det bara en anstormning av Jack Della Maddalena som tok knockar Gilbert Burns. Gilbert Burns ville till och med fortsätta ligga på marken. Han var inte så intresserad av att sitta upp, utan han låg gärna kvar. Jävla prestation av Jack Della Maddalena alltså. Det är så sjukt med den här killen. Så sjukt. Alltså att få ut någon som Gilbert Burns, det är alltså på det där sättet. Och då även här vi snackade innan med Dustin. Benoit får möjligheten liksom hoppa långt upp i rankingen. Della Maddalena rankad 11. Benoit är 12. Mötte trean. Här har vi 11 mot 4. Den ena snubben fucking did it alltså. Den ena snubben gjorde det. Jack Della Maddalena har just nu 17 vinster på rad. Hans två förluster, vi vet redan där. Det är hans första två matcher. Alltså det, låter så sjukt, men man kan typ säga att den här killen är obesegrad. Han är inte det, men ni förstår vad jag menar liksom. 17 vinster på rad. Han förlorar sina två första matcher. Förstå själv, debutera som proffs. Bara torska första TKO round 3, torska den andra submission. Då tror jag folk bara, det kanske inte är din grej där. Sen 17 raka vinster. Har precis slagit ut nummer 4 i sin viktklass. Damn. Det är en obehaglig kille. Och att också lyckas göra det han gjorde på det sättet han gjorde är sjukt imponerande. Men det där knät alltså, för fan alltså. Det är satt rejält. Det är satt rejält. Och då hade han ändå en så här sjukt tuff match mot han Basil Hafez. För att nu göra det här. Återigen, ruskigt imponerande. Det är Jack Della Maddalena är en, det är en, det är en tuff kille. Hans utkallning är i Shavkat. Låt oss göra en title contender match. Ja. Belal Mohammed 2, Kamaru Usman 1. Nu är vi där igen med rankingen, Kamaru Usman 1. Det är spännande. Det kommer mixas upp här i topp 5 nu när Della Maddalena kommer in. Vilket gör det ju väldigt intressant. Och så flyger förbi liksom Ian Gary och allihopa. Ja, sjukt alltså. Det är det som är så sjukt. Det är det som är så på ett sätt så sjukt med den här rankingen också. En person kan vara rankad 11, flyga in i topp 5. Men topp 5, där händer typ ingenting. Där det är bara stå still liksom. Så att nu kommer Gilbert Burns bli 5, Colby Covington blir. Det är typ så skiftet kommer bli. Om de inte gör så att Gilbert Burns nu liksom har torskat två matcher på rad och vänta. Jag måste kolla, Gilbert Burns torskat just mot Belal Mohammed, så var det. Just det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Spännande tid i vältevikten. Verkligen, riktigt spännande tid i vältevikten. Fan, Jack Della Maddalena mot Ian Gary hade för sig varit kul. Grejen är bara att jag tror att Ian Gary är typ 190 cm lång, va? Jack Della Maddalena 180. Ja, intressant. Vidare, Piotr Jan Zongyadong. Alltså när första ronden hade gått tänkte jag, fy fan, alltså Jan kommer åka på en till förlust. Alltså den här killen kommer må så dåligt i sin UFC-karriär. Han kommer förlora. Ja, alltså, Song såg så bra ut i första ronden. Liksom, allt bara satt och varenda fint. Jan reagerade direkt. Så osäker ut. Och så sjukt osäker ut. Och Jan också är den här som gärna kan ge bort två ronder liksom för att kliva in och vinna de sista tre. Men det här vann tre ronder. Du kan inte ge bort två ronder, då har du förlorat. Jävlar vad han kom i kapp i de två. Shit alltså. Det var en förändring i gameplan. Kliv in, utförde det perfekt. Vann rond för rond. Torskade en rond för att vinna de sista två. Och han gjorde det otroligt. Jag menar, Yadong hade katt på över båda ögonen. Det såg ut som att han grät blod där inne. Det såg ut som att han grät blod. Ska man säga att Jan is back? Yadong torskade mot Jan. Vera torskade mot O'Malley. Ja, kanske är så att Vera kommer ropa ut Song Yadong då. Som Song Yadong sa. Yeah, when you win the fight, call me out typ. Ja, men ni båda torskade. Men... ja, men jag är glad för Jans skull. Alltså verkligen, för att den killen är en mycket bättre fighter än vad hans liksom senaste matcher säger. Han är ett problem där uppe. Han är det. Så jag gläds verkligen åt hans vinst. Jag tycker det är väldigt kul att han har vunnit den här matchen. Vi får se vad han matchas med. Corey Sanning är trea. Han har ju vunnit mot Sanning, Aljamain Sterling tvåa. Ja, sen har vi Merab, men liksom just nu så ja. Vi vet ju redan hur den där topp 5 bör utföras. Så att we shall see. Kommer gå igenom några avslut från det här kortet. Och då får jag börja då med Curtis Blades, Yelton Almeida. Shit, Almeida såg sjukt bra ut första ronden. Andra ronden gör han bort sig totalt. Och blir släckt helt enkelt. Det var väl en liten diskussion där om det var en uppercut eller inte. Jag tycker mig se att en uppercut prickar. Den är precis vid ingången, men det är de här uppföljande slagen. Och vi har sett det här förr, du kan inte stanna i en position. Många gånger är det att någon går på en single leg mot buren och motståndaren börjar skicka armbågar och den andra bara, men det är ingen fara, och sen tre slag senare så ligger de och sover. Eller armbågar senare så ligger de och sover. Det här var liknande. Det var längre ner liksom, han började skicka hammerfist på hammerfist och det vet du hur många. Och till slut ser man bara att Almeida går bort. Han fejdar helt och till slut så ramlar han eller liksom faller ihop. Och Curtis Blades avslutar Yelton Almeida 36 sekunder in i den andra ronden. Alltså vilket om man tittar på hur den första ronden utspelar sig, det var ingen rolig rond. Alltså en väldigt tråkig rond om jag ska vara ärlig, men jättebra prestation av Almeida. Ibland ska det inte vara underhållande, ibland gäller det faktiskt att vinna. Trötta ut sin motståndare, gör det man behöver göra för att på sikt liksom kamma hem en seger. Han gjorde det ju superbra men sjukt dåligt i rond två. Och då blir man släckt, vilket han nu blev. Och Curtis Blades visar att han fortfarande tillhör toppskiktet. Så att liksom ingen snack om den saken. Dana White sa också att alla fighters som fick ett avslut får en bonus, förutom Dustin, för att de fick Fight of the Night. Så att han får ingen dubbel bonus, men han fick en. Men tydligen hade de gjort en gate. Alltså bara deras gate var 14 miljoner. Helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt. Sen med den gaten så är det ju såklart också att en viss summa går ju till arena. Där vet jag inte om det är så att man liksom, hur dealen ser ut, om de hyr in sig på arenan eller om arenan tar en procent av det som har köpt. Jag misstänker att de hyr in sig på arenan. Men där kan nog arenor ha olika erbjudanden att de, beroende på vem det är skulle jag nog säga. Men sjukt. Helt sjukt. Men samtidigt när UFC också säger ja, we beat our own record, bara där. Men däremot så har man också hört att det verkar som att priserna går ju upp hela tiden. Liksom nästan varje UFC-gala blir bara dyrare och dyrare att se live. Så att de här platserna som finns på vissa positioner är ju bara helt stört dyra. Men ja, där har vi det. Sen hade vi, det fanns några två avslut till som vi lät upp, och det är Michel Pereira som gjorde en rear naked choke, en typ en rear naked choke mot Oleksijczuk, men det var kroppssparkarna och slagen som öppnade upp för det där. För jävlar vad de satt. Man såg att Oleksijczuk fick riktiga problem med första sparken där, och sen kom det fler slag, jag tror det var två slag. Och jag tror också att det är Pereiras rätta viktklass. Det är här han ska vara. Det är nog ingen snack om den saken. Han missade vikt lite för mycket i vältevikt och snubben är stor. Och det blir intressant att se Pereira nu hur han liksom, hur hans karriär kommer att gå i mellanvikt. Men jag tror att det här är en bättre viktklass för honom. Jag tror det. Han behöver inte kutta, behöver inte ha DVD-problemet liksom så extremt. Och gjorde jättebra ifrån sig här i sin debut i mellanvikt. Sen har vi då Despain, eller vad han heter, Robelis. 18 sekunder var det som krävdes för att slå ut Josh Parisian. Han har ju typ alla sina vinster kommer ju så här sjukt tidigt. Han har ju någon match som bara är 5 sekunder och att han avslutade sin debut på 18 sekunder, det är jättebra. Men ska jag vara helt ärlig, det såg jätteslarvigt ut. Det såg otroligt slarvigt ut. Det är inte direkt som att han möter ett, så här, ett UFC-problem i Parisian. Så att här, jag vill nog se 4 matcher till innan jag kommer att börja falla för hypen som är Robelis. För att jag tyckte att de här 18 sekunderna såg sjukt slarviga ut, om jag ska vara ärlig. Men snubben har power och han har en 7 jävla räckvidd alltså. Och många tungviktare är inte 2 meter. Men tittar vi liksom på det man kunde liksom se på de här 18 sekunderna, han fick ett avslut på 18 sek, hatten av, men det var inte jätteimponerande om jag ska vara ärlig. Jag tycker att det var för mycket slarv, liksom ramla, men han prickade sin motståndare, vilket också är tecken på att han har ju uppenbarligen sjuk power, alltså sjuk power på den räckvidden. Men han är just nu en jätteoslipad vad gäller MMA-fighter i min mening. Men jag vill se mer. Alltså jag behöver se mycket mer från en sån här person. Men coolt och grymt, verkligen grattis. Häftigt att han fick till det på det här sättet. Men jag behöver se i alla fall typ 4 matcher till för att se vad han är för typ av MMA-fighter. Just nu har han 5 vinster. Och hans längsta match är, ja, det är 4 minuter och 54 sekunder. Debuterade i juni 2022 redan i UFC. Alltså inte ens 2 år in i sin MMA-karriär och är redan i UFC. Det är fan sjukt bra jobbat. Det är sjukt bra jobbat. Och då hade han, det här är ganska sjukt, då hade han bokstavligen 1 år mellan sin första och sin andra match. Det var 3 juni 2022. Hans andra match var 25 juni 2023. Han gick 3 matcher det året, avslutade alla matcher. Den längsta matchen var 12 sekunder. Alltså det är ju sjukt. Alltså det är ju sjukt. Men jag behöver se mer. I need more. Det var det. Jag kommer inte summera det som var domslut. Men huvudkortet i min mening levererade. Det här är till och med ett huvudkort som känns helt klart värt att typ se om. Det blir jätteintressant att se hur UFC börjar att boka om lite matcher här, eller sorry, göra lite nybokningar. Som Dustin, Venom Page, Magdalena, vad händer? Och Mally, liksom, vilka matchningar kommer? Det blir spännande. Det blir riktigt spännande att se. Mina vänner, vi har nått slutet, så jag får önska er en fantastisk dag och en fantastisk vecka. Vill ni höra min genomgång av det kommande UFC-galan som är nu på lördag, då signar man upp sig på Patreon. Och då signar man upp sig på Patreon tier 2 alternativt 3 för att få lyssna på extra content, och man får i runda slängar 1 extra avsnitt per vecka. Kan hända att någon vecka blir inget avsnitt, men man får ungefär 1 extra avsnitt per vecka. Sen har vi då mina champs, de som verkligen går in och stöttar podden på den högsta nivån, och det uppskattar jag så otroligt mycket. Mina champs är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Hansson, Jörgen Fläckerud, Lukas Tano, Marek, Martin Malmgren, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger och Simon Svan. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Det betyder jättemycket att ni gör det. Om ni gillar podden och har vänner som gillar MMA, då tycker jag såklart att ni ska sprida MMA-podden till era vänner. Med det sagt så får ni ha det jättebra, så hörs vi snart igen. Hej då!
champion of the world.